Klockan ringer till gudstjänst i Svenska kyrkan i Västberlin. Det är en söndag i slutet av maj 1989. Det är första söndagen efter trefaldighet, också mors dag.
Starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Kyrkobesökarna möter en påminnelse om tysk historia i vår tid, om människor som förtrycktes under nazismens ok. En minnestavla berättar om Birger Forell, livräddaren, den svenska kyrkoherden i Victoriaförsamlingen från 1929 till 1942. Han kom till Berlin närmast från Rotterdam, där han varit sjömanspräst. Berlin i början av 1930-talet var en skenbar idyll. Caféer och restauranger var fulla av till synes välsituerade människor. Men det var bara medaljens framsida. Baksidan visade depression och massarbetslöshet, nöd, svält. Men Tyskland skulle få en frälsare, en ny messias, Adolf Hitler. Hoppet ställdes till honom. Han skulle hejda arbetslösheten, återupprätta den bottenkörda ekonomin. Han skulle återge Tyskland stormaktsstatusen. Politiskt oliktänkande fick snart erfara vem som gripit makten 1933. Ett andningshål för de förföljda blev Svenska kyrkan på Landhausstraße i stadsdelen Wilmersdorf i Berlin. Birger Forell såg utvecklingen och arbetade snart dygnet runt som en kyrkans socialarbetare och organisatör. Kyrkans källare och vind fylldes av människor. Birger Forell var en orädd människa. De utsattas och förföljdas väl och ve gick i första hand. Men det var få av hans församlingsbor som kände till vad som rörde sig i det stora huset. Utåt sett fortgick församlingsarbetet som vanligt.
När jag var liten så var jag väldigt ofta i Svenska kyrkan och jag gick... Man hade alltså... Det fanns ju svensk skola, alltså heldagsskola, men sen så... fanns det också en skola, det var väl en eller två timmar i veckan på eftermiddagen. Och där var jag väl i två år. Och det var väldigt trevligt att man lärde sig. Jag talade ju svenska, men man skulle ju lära sig svensk rättstavning och lite grammatik och sånt där. Och jag var ofta i högmässan. Svenska kyrkan i Berlin, det var ju en samlingspunkt. Och jag tror aldrig att någon som bara har bott i Sverige kan ha en sån känsla för svenska flaggan. Den vajade ju där. Och så var den hakorsfanen runt omkring. Så den här symbolen, den som har varit där nere, har en alldeles speciell känsla för svenska flaggan. Så att nog har man fått mycket, mycket genom svenska församlingen i Berlin.
Det var många som fick Svenska kyrkan att tacka för sina liv. Birger Forell bluffade sig fram också hos Gestapo och fick ut fångar från koncentrationsläger. Att få dem vidare till Sverige var inte alltid lätt. Tyska judar var ovälkomna hit på 1930-talet. Den svenske ministern i Berlin, Arvid Richert, kände till Forells illegala flyktinghjälp men förklarade att han ingenting ville veta. Istället hade kyrkoherde Forell direktförbindelser med utrikesdepartementet i Stockholm. Det fanns andra anledningar. Kyrkans mark i Berlin betraktades som utländskt territorium med immunitet. Hur visste judar och andra för den regimen, obehagliga personer, att de skulle få hjälp på Svenska kyrkan då?
Jag tror att det var väldigt, ska vi säga, grundmurat vetskap om just de här frågorna. Att här fanns det en plats där man kunde få, ja, en refug helt enkelt, kan man säga. Hur exakt man visste det, det kan jag inte svara på, utan det är säkert genom mun mot mun metoden så att säga.
Men det fanns alltså källare under den gamla kyrkan?
Ja, och ja, det fanns en stor källare. Det fanns säkert många människor där under vissa tider.
Vet man någonting om hur många människor egentligen Svenska kyrkan hjälpte över till friheten på det här sättet?
Nej, det vet man egentligen inte, för det fördes ju inga listor eller någonting och inga namnförteckningar på något sätt. Men man tror att det var åtskilliga hundra människor. Och det lär ha funnits en tunnel från kyrkans källare ut här. I någonstans i närheten här. Var exakt vet man inte som den här tunneln utmynnade. Men här släppte man alltså ut folk nattetid. Och förmodligen kom de också in en hel del den här vägen. I väntan på att man skulle få ett nytt pass eller något liknande.
Och Gestapo visste ingenting om det här då?
Jo, de visste säkert om det. Och det påstås att Gestapo hade observatörer på andra sidan gatan här. Gatan hette på den tiden Kaiserallee. Och här fanns de någonstans. Men kyrkan och kyrkoherden hade väldigt god hjälp av kvarterspolisen som fanns på andra sidan Landhausstrasse. Han hade nämligen en rullgardin som han drog upp och ner vid behov. Och när rullgardinen var nere, då borde människorna stanna kvar i källaren. Och när han var uppe, då var det klart. Då kunde man gå ut på natten.
Då kom de alltså ut den här vägen?
Då kom de ut här någonstans, ja.
Ja. Vad tog de vägen sen då?
Förmodligen slussades de ut genom transporter till andra länder i Västeuropa och kanske en hel del också till Sverige. Jag har träffat sådana som har kommit till Sverige den här vägen.
Men det här måste ju ha varit en väldigt farlig verksamhet för de svenska kyrkoherdarna här.
Ja, visst var det farlig. Forell tvingades ju åka hem 42. Och
allt fler skyddslösa sökte sig till den svenska Victoriakyrkan i Berlin. Men nu hade Gestapo fått ögonen på den svenska prästmannen och väntades slå till. Ärkebiskop Erling Eidem hemma i Sverige såg hotet och kallade hem Forell till en mindre hotad post. Men hjälparbetet i Nazityskland måste fortsätta. Ärkebiskopen installerade själv i Berlin en ny man, sjömansprästen Erik Perve, som en gång skrivit till sin fästmö: "Väljer du mig så väljer du stormen." Det blev storm. Perve fortsatte Forells arbete på samma dödsföraktande sätt. Fortfarande fick församlingsborna inte veta någonting. Det fanns flera som bar hakkorset i rockuppslaget. Perve sökte nya vägar.
Som ett bevis för hans finurlighet kan jag nämna att han ställde upp i Königsbergsradion i propagandasändningarna som tyskarna hade till Sverige på svenska. Då höll han en kort andakt i samband med de här sändningarna. Det var inte för att han på något vis ville medverka till propaganda, utan för att på det viset på bakvägen komma in i de kretsar som kunde hjälpa honom i det jobb han höll på med. Så han lyckades tränga högt upp i spetsen på den tyska ledningen, statsledningen. Han blev god vän med höga myndigheter.
Från flygfält i England startade bombflygplan i allt stridare strömmar mot mål i Tyskland. Engelsmännen bombade på nätterna, amerikanerna på dagtid. Ofta deltog mer än 1000 flygmaskiner i en räd. Ett av huvudmålen var Berlin. Den tyska huvudstaden brann. I början av mars 1943 utsattes Berlin för svåra angrepp. Kyrkor och offentliga byggnader förstördes. Hundratusentals civila stod hemlösa. Tidningarna hemma i Sverige berättade att Sara Leanders villa blivit sönderbombad och att kyrkoherde Erik Perve lett släckningsarbetet sedan brandbomber hamnat inom Svenska kyrkans område. Perve sände hem sin familj till Sverige undan bomberna. Vid ett besök hemma berättade han hur påfrestande livet i Berlin var, hela tiden med döden som granne. Han sa, vi måste ha något inombords, något som bär oss och håller oss uppe i de stunder då allt kan tas ifrån oss. För min del är det korset i vår fana. Tillbaka i Berlin fortsatte Perve sitt arbete. Iförd basker och overall var han överallt. Han bar barn till skyddsrum, evakuerade gamla, skjutsade sjuklingar till säkrare platser. Men hela tiden hade han de gömda människorna i källare och på vinden i kyrkan att tänka på.
Och jag vet att kyrkoherde Perve sa till mig, det händer mycket egendomliga saker i det här huset. Men ju mindre ni vet, ju bättre är det. För ni ska, det är farliga saker som passerar här. Jag tror inte ens han nämnde ordet judar då. Och det var ju inte bara judar vi gömde, det var andra desertörer och allt möjligt annat. Men man skulle inte vara för nyfiken för vad som hände, utan var och en skulle bara göra det han behövde just den sekunden. Och ett av de arbeten jag hade var att ha hand om det stora förråd som hade kommit från Sverige i kapprummet. Till kyrkan med marmorgolv hängde mina skinkbitar och där var smörbytter och där var allt av mat som man kunde tänka sig. Och det måste jag säga, kaffe och konjak och mat, det hade vi. Det gick ingen nöd på oss när det gällde sånt i Svenska kyrkan. Det kom från legationen, allt vad vi behövde. Och vi hällde i människor både kaffe och konjak när de behövde det. Och det behövdes ofta.
Ni hade ju till och med hjälp av tyska polisen.
Ja, det är någonting helt fantastiskt. Mitt emot på andra sidan gatan hade vi Wilmersdorfers stora polisstation. Och alla de var våra vänner. Och de förekom jämt hos oss. Och vi hjälpte dem så mycket vi kunde. Mattek är en av dem som jag vill nämna. Han satt jämt nere i skyddsrummet och hörde radio från England. Och kyrkoherden hade fullkomligt fritt fram hos dem. De skrev ut hur mycket falska papper som helst.
Erik Perve betydde i Berlin det som Raoul Wallenberg stod för i Budapest. Perve skaffade falska passtämplar från Stockholm, förfalskade dopatester och ändrade i kyrkböckerna. Den 29 november 1944 skulle han flyga hem till Stockholm i ett kurirplan av den här typen, en Focke Wulf Condor. Planet störtade brinnande i havet strax söder om Falsterbo. Alla ombord omkom. I hans portfölj lär också ha funnits tyska kapitulationshandlingar som Hitler-trogna grupper menade inte borde nå fram.
Kan det vara så, tror du, att de här höga kretsarna som du sa att han rörde sig i tidigare, att man där ur hade försett honom med vissa direktiv vad gäller kapitulation, vissa förslag?
Det är mycket möjligt att det var så. Erik Westlin, som tyvärr är död, han hade kunnat berätta mycket om detta. Han var sekreterare i kyrkan. Han visste oerhört mycket. Det var genom honom jag blev insatt i den här verksamheten som bedrevs, den illegala verksamheten. Och han visste mycket mer än jag någonsin kom att få veta.
Känner du till om Perve hade några förbindelser med Himmler, som ju var den som sen kom igång med de här förhandlingarna?
Nej, jag tror inte det var Himmler, åt Himmlerhållet. Inte. Det var inte. Det var nog en annan gruppering, tror jag. Som var mera i utrikesförvaltningen.
I slutstriderna om Tyskland och Berlin fick nästa svenska kyrkoherde ta över efter Perve. Det blev sjömansprästen Erik Myrgren. Också han fortsatte på samma sätt.
Våren 44 var ju Berlin redan så sönderbombat, så egentligen var det som bara att röra om i spillrorna. Varje nytt angrepp. Och det var ju en kolossal risk att röra sig ut i stan. Här var man ju hemma. Så att kyrkan är tämligen säkert skyddsrum.
Men kunde ni hålla en verksamhet igång, jag menar, i denna stora ruinstad? Ja. Hade ni församlingshaftnar och sådana saker?
Nej, men vi hade gudstjänst varje söndag. Och nej, församlingshaftnar, det var inte lönt att ha. Men vi hade öppet hus jämt, dygnet runt, så att säga. För att det var ju ett enda stort kaos. Människor var utbombade och kom gråtande till kyrkan och talade om vad som hade hänt, och så fick man då försöka hjälpa dem så gott det gick, och så kanske leta reda på något ställe åt dem.
Ryska arméer trängde på österifrån, medan engelsmän och amerikaner avancerade från väster. Hitler bottenskrapade sina sista resurser. 15-16 års pojkar kläddes i uniform och sändes i fält. Inte minst luftvärnet behövde förstärkning.
Jag var ju alltså inkallad vid luftvärnet, och en morgon, jag tror det var den 30 januari 45, så ringde, det var alarmklocka och så var det uppställning. Jo, då hade det varit något genombrott vid östfronten och hela batteriet skulle skickas dit. Och vi som var 15-16-åringar, vi skulle inte hinna byta sig ut mot äldre manskap, så vi skulle bara iväg. Men gudskelov så hade de ju varken lok eller järnvägsvagnar, så det drog ut 3 eller 4 dagar, och då hann de byta ut oss. Men sen någon vecka senare så skulle jag till Berlin eller någon ställe norr om Berlin för att hämta några väskor åt batterichefen. Och när vi då kom till en förort till Berlin, då stannade de tåget och så sa de all militär personal skulle ut. Ja, och när man då stod på perrongen, jo, det har varit ett nytt genombrott på östfronten och vi skulle till frontleitstelle, alltså vi skulle kastas in där. Och så skulle vi marschera ner från perrongen, och så var det en viadukt under, och skulle man marschera upp igen. Och när vi skulle marschera upp igen så marscherade jag rakt fram. Jag kände stationen, gick in på toaletten och hoppade ut genom fönstret. Och så på det viset så kom jag där. Så slapp jag undan den gången också.
Nu slapp Peter Grünler bli 16-årig artillerist. Via kontakter i Svenska kyrkan och på legationen i Berlin fick han tillsammans med sin svenskfödda mor följa med Folke Bernadottes vita bussar hem till Sverige. För att få honom ut ur Tyskland hade man förfalskat hans papper och angett honom som förståndshandikappad.
Vi visste ju alla kanske mycket mer än vad tyskarna visste. Vi visste att kriget skulle ta slut vilken dag som helst. Vi hade ju rapporter, och den 16 april så beslöts det att kyrkoherden och Erik Wesslén, som var sekreterare, skulle stanna kvar i Berlin och flytta till bunkern. Och Vide, som var församlingssyster, och jag fick inte lov att göra det. Vi hade nog gärna velat. Just då tyckte vi att bunkern var det säkraste stället på jorden. Men minister Rickert sa att det får ni inte, ni ska resa upp till Lübeck. Och så kom den sista gudstjänsten i Svenska kyrkan. Den glömmer jag aldrig. Det var en strålande söndag den 16 april. Och allt skandinaviskt som fanns i Berlin hade samlats hos oss. Erik Myrgren höll som alltid en underbar predikan. Och sen samlades vi kring flaggstången som Peter har talat om. och sjöng de psalmer och fosterländska sånger. Och alla, jag delade ut de sista matbitarna, för det fanns de som inte ville lämna Berlin.
Berlin föll. Ryska soldater placerade röda fanor också på det sönderskjutna riksdagshuset, Tysklands hjärta. Svenskarna i legationsbunkern visste inte mycket om vad som hände där ute i staden.
Den 1 maj på kvällen hörde vi bultningar på bakporten och pansardörren. Röster på ryska som skrek att vi skulle öppna, annars skulle den spränga dörren. Vi förklarade att vi var vänner, att vi var svenskar. Det begrep de väl inte riktigt, men vi öppnade i alla fall dörren, och då kom de in då, ett gäng svettiga, skitiga, blodiga, skräckslagna ungdomar i uniform. De var lika rädda som vi. Och med höjda gevär, kulsprutegevär. Och beordrade oss att rada upp oss efter vägen. Vi var 10 stycken som bodde i bunkern. Den gången minns man att jag var jätterädd, för att de höll ju fingret på antryckaren. Och bara en oförsiktig rörelse så kunde ju skotten gå av. Nåja, det gick bra. De länsade bunkern på allt löst som fanns där nästan. Stoppade med fickorna, matbestick och allt möjligt. Men de här första var ju rätt vilda också. Så det var, man hade all anledning att ta sig i akt. Och de förde ett liv i Berlin under den första tiden som var fruktansvärt.
Erik Myrgren och kyrkans sekreterare Erik Wesslén såg förödelsen när allt stillnat. Vad som inte förstörts av svenska kyrkan av brandbomber hade bränts upp av ryska soldater. In i det sista stannade flyktingar kvar i den oskadade källaren, men de fördes bort av soldaterna. Den gamla vackra byggnaden var hopplöst förlorad. Klockstapeln hade klarat sig och den står där ännu. Svenska kyrkan ersattes av baracker tills en ny byggnad uppfördes på 1950-talet.
Och han sa att jag skulle komma, för det skulle vara en sån jättestyr.
Ja, det är för alla.
Det som idag ser
väldigt fridfullt och trevligt ut här. Det är ju faktiskt mer eller mindre en stor kyrkogård. Och det får vi aldrig glömma vad som har skett här. För att det människorna upplevde här under några dagar i april 45, det var ju ett rent helvete kan man säga. Här kämpar man man mot man i skyttegravar.
Finns det någon tradition i den här svenska församlingen, en tradition som går tillbaka till det som man utförde under kriget? Talar man om det här? Tänker man på Birger Forell och hans kamrater som uträttade det här arbetet?
Den äldre generationen talar om det varje vecka. De yngre, de som har kommit hit till Berlin under, vi säger, 70-80-talet, kanske vet alldeles för lite om det. Och det måste vi försöka ändra på, för jag tycker att precis som tyskarna är väldigt medvetna om vad som hände under kriget, så är det också viktigt att vi svenskar blir medvetna om vad som hände här, och inte minst i våra egna lokaler och vår egen kyrkpark.
Och det är del av ditt jobb?
Det är i allra högsta grad en del av mitt jobb.
Det svenska kyrkan uträttade i Berlin under andra världskriget slutade inte där. Ännu arbetar svenska präster med en sorts humanitär gerillaverksamhet i förtryckarländer i öst, i Latinamerika, i södra Afrika. ...1943, andra världskrigets fjärde år, började de stora tyska militära bakslagen. De allierade trappade upp bombräderna över Tyskland, städer lades i ruiner. Det tyska övermodets tid var förbi, nu fick man skörda egen sådd. Allierades bombmattor lades inte utan förluster. Tiotusentals engelska och amerikanska flygare blev fångar sedan deras plan träffats av tysk eld. Ett antal krigsfångeläger upprättades, trista barackläger, där förhållandena ändå var vida mer mänskliga än i de beryktade tyska koncentrationslägren med judiska och politiska fångar. Den svenska legationen i Berlin hade begränsad rörelsefrihet, men ett halvt dussin svenskar arbetade med krigsfångehjälp inom KFUMs världsförbund. Och Röda Korset hade personal ute för att underlätta för krigsfångarna, nu liksom under första världskriget. Dessa utländska observatörer och humanitära hjälpare släpptes aldrig in i koncentrationslägren. En av KFUM-svenskarna var den unge Linköpingsjuristen Henry Söderberg. Från början av 1943 och fram till krigsslutet upplevde han det tredje rikets sammanbrott. Även inifrån lägren.
Det var min uppgift dels att komma in i lägret och diskutera med lägerkommandanterna och deras närmaste officerare vilka behov och vilka problem som fanns, och sen att göra ett besök in i lägret, träffa krigsfångarnas förtroendemän, gå igenom med dem hur aktiviteterna låg till, ta reda på vilka behov de hade, ta emot deras önskelister, diskutera vad som var möjligt att få och icke få, varifrån vi kunde få det. Ofta var ju önskemålen mycket stora. Första gången i ett amerikanskt flygarläger tror jag att de 200 man ungefär ville ha 15 skrivmaskiner, och vi var mycket tacksamma om vi kunde få in en skrivmaskin. Jag nämner det som ett exempel. När det gällde bibliotek så var vi ju ansvariga för att kanalisera in böcker till fångarna. Vi upprättade kontakter bland annat med hjälp av den europeiska studentorganisationshjälpen som fanns i Genève, och också kurser i lägren så att det fanns fångar som kunde till och med studera och avlägga examen i läger allt eftersom kriget led.
Men när det gällde böcker till exempel som de engelska och amerikanska krigsfångarna ville ha, hade tyskarna någon sorts censur där vi lade?
Ja, det skedde då en slags censur, dels i själva urvalet av böcker. Man fick listor på vad de inte fick läsa. Och sen så censurerades böckerna dessutom av tyskarna vid ankomsten till lägret. Men med årens lopp så byggdes ju i de stora lägen, framförallt i officerslägen, upp enormt stora bibliotek med många tusen böcker. Och där kunde de studera olika fackämnen, liksom de hade förnämliga föredragshållare inom sina egna led. Mycket yrkeskunniga män.
Så det handlade alltså väldigt mycket om att de aktiverade sig själva?
Det var ju liksom huvudsaken med det hela, att träffa, att ge hjälp till den rätta personen vid rätt tillfälle och av rätt omfattning, så att han i sin tur eller de i sin tur kunde liksom vidga kretsen och få full aktivitet i lägret.
Som till exempel med vad då?
Ja, man kan tänka sig bara en fotboll kunde betyda.
2018, the heroes creeping up. Look out, oh beautiful, 2019, Bodero's making a wonderful fight of it. Now then, match point. Bodero wins it again, 20-0.
Hur lite det behövs för att så att säga sätta känslorna i dallring i positiv riktning. Här kom jag en gång till ett litet arbetsläger, ett engelskt arbetsläger strax utanför Danzig, där fångarna kom hem från arbetet just som jag kom dit med min tyske följeslagare, och då ville de visa vad de hade gjort, och de var mycket stolta över att de hade skapat sin egen orkester utav då såna här tomma konservburkar av olika slag, och jag satt ner där och förnöjde mig med att höra på deras så kallade musik, och när det var helt färdigt så höll jag ett litet tacktal och sa att det var fantastiskt vad ni har kunnat göra med primitiva medel, men jag är här för att hjälpa er så ni ska få riktiga instrument i framtiden. Jag har observerat till exempel att violinisterna bara spelar på sitt bräda med en sträng, så jag kan ju skicka flera strängar till dig. Ja, tack, sa han, egentligen behöver jag det inte, för jag kan bara spela på en sträng. Det var en man som hade, det var väl en engelsman som hade förlorat höger arm. Han var trumpetare, och för honom betydde det där oerhört mycket att kunna spela trumpet. Så han beställde och fick så småningom en trumpet konstruerad för spel med vänster arm. Och det gick väldigt bra så småningom. En annan en ganska skojig historia, det var en präst i ett läger som alla påstod kunde spela trombon så bra, men han hade ingen, och jag beställde åt honom och han fick så småningom detta, och så småningom han gladde väl sina medfångar en hel del med sitt trombonspel. Men efter kriget fick jag reda på att sällan har en präst skapat så mycket glädje i läget med den trombon som han gjorde, därför att när han inte blåste i den så hade de andra fångarna fått låna den, och så gjorde de sitt brände de sprit. Alltså de gjorde hembränt i de här slingorna på trombonen.
Trombonen blev en hembränningsapparat?
Ja, det kan man säga. Jag vet uppriktigt sagt inte hur en sån hembränningsapparat fungerar, men de påstod i alla fall att det gick bra. Så prästen blev mycket populär. I krigsfångelägen så spelade ju musiken och sången en mycket stor roll. Framförallt sången till att börja med, eftersom rösten var det instrument som låg de allra närmast. Och i alla krigsfångeläger kan man väl säga så bildade sånggrupper och körer. Det fanns ju också med tiden när instrumenten kom in så blev det mycket stora orkestrar. Jag var ju med om och såg när de första sändningarna kom. Det var sändningar som förmedlades via Göteborg och Lübeck ner till de stora amerikanska lägren. Utav hela instrumentering för hela jazzband, och utan att de hade haft någonting tidigare, och att se fångarna komma då fram till dessa lastbilar som körde fram och lastade ur dessa instrument i lådor och se dem hur de packade upp det och satte igång, och efter kanske 15 minuter hade de en jam session igång på lägerplanen.
You are listening to Stalag 8A Dance Band under direction of Larry Smith, playing Brazil.
Så vitt jag vet så är väl jag den enda som överhuvudtaget hade tillstånd och möjlighet att göra grammofonupptagningar, äkta grammofonupptagningar av live music inne i krigsfångeläger under andra världskriget, och detta så mycket mera som det ägde rum i Nazityskland. Tyskarna gav sitt tillstånd därför att dels så bad vi att få göra dessa upptagningar för att använda musiken och sången som vi tog upp på grammofon för insamlingsändamål i de länder som stödde det här arbetet. Tyskarna kanske gav sitt tillstånd till detta för de inte hade någonting emot att i utlandet, i England och Amerika och Sverige, visa att även i Tyskland fanns ett visst mått av humanitet inne i krigsfångelägren. Jag utrustades därför på sommaren 1944 med en mycket stor grammofoninspelningsanläggning. Det var inte så moderna saker som idag, utan jag fick ha stora lådor med mig och skivtallrikar. Problemet var ju det att när man kom in i lägren så var det väldigt illa ställt med elförsörjningen, och det var olika slags ström som man fick lov att koppla det där till. Men dess bättre så fanns det ju yrkesfolk bland krigsfångarna som med glädje kastade sig över den här apparaturen. Det fanns också professionella radiomänniskor som med glädje tog mikrofonen, och det var stora tilldragelser i de läger där jag gjorde inspelningar. Och dessa grammofonskivor kom så småningom att distribueras, och de finns inte tillgängliga som sådana, men de har använts i många sammanhang, och framförallt så har vissa avsnitt distribuerats i för detta krigsfångekretsar bland veteraner.
Vad var det för sorts inspelningar du gjorde då?
Ja, det var olika slag. Det var solosång, det var kompositioner som hade fabricerats in i krigsfångelägren, för det fanns ju kompositörer där. Det var stråkkvartetter, det var jazzband, det var körer av olika slag, manskörer då förstås. Och jag hade även tillfälle att spela in en gudstjänst som hölls av en katolsk präst.
Blessings of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Ghost descend upon you and remain with you forever. Amen.
Var det någon verksamhet vad gäller teaterlivet i krigsfångelägren?
Det var väl vid sidan av musiken och sporten den mest utvecklade aktiviteten. Och här var de ju enormt uppfinningsrika. De sydde ju av praktiskt taget vad som helst sina kostymer. Och de tyckte om, det fanns ju många professionella skådespelare i alla slags läger här. Det fanns uppsättningar som spelade Shakespeare, och det fanns alla moderna pjäser som... Det var en stor efterfrågan efter teaterpjäser.
Men det fattades ju damer i rolllistan, eller hur?
Jo, naturligtvis fanns det damer i rolllistan, och det var ju ingen svårighet att utse de mest attraktiva manliga fångarna som kunde kläs i sådana roller. Så bland de som var intresserade så stod det i vissa läger mycket högt. I de läger där man hade undervisning så undervisades ju även i konst och teckning. Och här och där fick man ju fram och kunde man upptäcka konstnärer som var mycket skickliga redan sedan tidigare. Jag skulle vilja säga att de gladde väl kanske inte sina kamrater i och för sig så mycket med detta som de så att säga, underhöll sig själva. Ibland så fick jag och mina kollegor, när vi kom till lägren, så fick vi sitta modell och de gjorde bilder utav oss. Och som man bevarar som kära minnen. Jag har också bevarat en hel del konst från krigsfångelägren som jag lyckades få med mig ut ur Tyskland och även då från Belgien, från de tyska lägren efter kriget. Så konsten spelade en väldigt stor roll och överhuvudtaget konstutövning i alla dess former.
I motivvärlden så avspeglades för väldigt ofta drömmen om friheten där utanför stängslet.
Ja, men det kan man ju säga. Många av de där tavlorna som målades inifrån taggtrådarna visade ju landskapet utanför. Eller satt krigsfången där och hade en vision som var nästan överjordisk av vad friheten skulle komma att betyda för dem. Det var ju inte bara i frågan om måleri och teckning, utan det var ju i frågan om musik också, där frihetstemat var väldigt, väldigt framträdande. låg ju en dröm i varje krigsfångens hjärta att kunna ta sig ut genom taggtråden. Och det var ju många som försökte på olika sätt och blev skjutna till döds av vakter och som även greps utanför och återfördes i läget. Vanligtvis så var det ju inte i och för sig en dödssynd för en krigsfånge att fly. Han fick sitta kanske i buren en eller två dagar efter ett flyktförsök, men tyskarna ryckte på axlarna och sa det att ja, men det är ju mänskligt. Många gånger så var det helt enkelt en viss längtan från pojkarna att komma utanför taggtråden och titta lite på de vackra flickorna som gick utanför, även om de inte hade stora chanser att få tag på dem. Men sen var det ju givetvis mer avancerade flyktförsök och genomförda flykter. En flykt som ägde rum 1942 som blev mycket omskriven från ett flygarläge, det var ju den här trähästen där de ställde ut en plint på gräsplanen och in i plinten satte då ett par fångar som arbetade och grävde sig ner, och dag efter dag ställdes plinten på samma ställe och så täckte de över när dagsarbetet var slut och så bars sanden och gruset bort, och på det viset fick de så småningom en tunnel. Det var en typ av flykt, men så hade vi ju bland alla flykter blev väl den så kallade stora flykten, The Great Escape, mest berömd, som ägde rum natten mellan den 23 och 24 mars 1944. Då befann jag mig i det här Auschwitz-området nere i övre Schlesien. Jag hade besökt ett engelskt interneringsläger, och efter besöket i interneringsläget på kvällen